Ja, det här är ett ämne som har diskuterats många gånger förr, men som ändå verkar vara ständigt aktuellt, alltså undervisningen och kunskaperna i finska bland våra barn och unga. I slaget efter 12 idag, projektforskare Katri Hansell, Åbo Akademi, välkommen.
Tack.
Lektorn i finska vid Aalto-universitetet Sanni Heinzman, välkommen.
Tack, tack.
Och elevkårens ordförande vid Vasa gymnasium, Carl von Waltzell, välkommen.
Tack, tack.
Jag heter Filip Sten och välkomna med alla lyssnare. Ja, undervisningen i finska och resultaten av den. Nu senast så visar ju tankesmedjan Magmas undersökning att allt fler unga upplever att de har skrala kunskaper i praktisk finska. Vilka tankar väcker det här hos er, Carl von Waltzell?
Ja, alltså jag själv pratar ju ganska sådär överallt finska, så att jag skulle inte säga att jag har på resten av svårighet med det. Men jag har ju nog märkt med klasskompisar och andra i vår skola som inte har på samma sätt deras språket, att de inte pratar lika ofta. Och det hör man ju. Och det här, jag vet nu sen inte, vi har ju möjligheter i skolan och sådär, och enligt mig ganska bra undervisning i skolan. Och att man lär sig nog just efter 10 år, så borde man ju nog kunna någorlunda kommunicera på ett gott sätt. Att det här, möjligheterna finns ju. Så att jag skulle mest säga att det är individerna själva det sen hänger på. Att det här, ja.
Katrin sen.
No, jag håller helt med där. Att om man tar tillvara på de möjligheter som man får från undervisningen, men så får man ju en jättebra grund. Men sen precis som du sa, att du använder finska lite överallt. Så det är klart, då blir man van med att använda finska. Man får praktisk övning i det. Så då blir det lättare, att inte lär vi ju bara genom skolgymnastiken heller att bli toppidrottare. Att man behöver ju träna lite utanför också. Och i dagens värld så talas det mycket om det här livslånga lärande. Det innebär ju det att man lär sig inte endast i skolan också, utan också utanför skolan. Också före skolan och också efter skolan mycket. Så det handlar mycket om det förstås, att den grunden som man får i skolan, så att man ska också söka möjligheter utanför skolan för att använda det och på det sättet få det mer praktiskt.
Sanni Heinzman.
Ja, kanske kan skolan betraktas lite av den synvinkeln, att hur kan skolundervisningen hjälpa elever att hitta till de här finskspråkiga situationer i vardagen utanför skolan. Att kanske kan man där rikta undervisningen möjligtvis lite till sådana kunskaper som sen skulle vara nyttiga.
Tidigare har man generellt kunnat säga att finska kunskaperna bland finlandssvenska skolelever är bättre i huvudstadsregionen än i till exempel Österbotten. Men det här problemet med då skrala praktiska kunskaper i finska verkar också vara rätt allmänt i huvudstadsregionen nu. Det här då samtidigt som också andelen elever som uppger sig klara finskan ypperligt har vuxit. Vi ser alltså en sån här tydligare polarisering eller tudelning här. Katri Hansell, vad säger du om det?
No, det är ju förstås det här att hur mycket man kommer, att det där syns säkert, det är också hur mycket det finns elever som ändå kommer i kontakt med finskan, en hel del via hemmen redan, och sen också annars på fritiden via hobbyer och så vidare. Men att jag håller helt med också om det, att det är klart att vi kan göra saker och ting med det här med inom undervisningen också, som Sanni hänvisar till där. Så att till exempel, jag har själv jobbat mycket med tandempedagogik, där vi just skapar de här kontakterna mellan jämnåriga finskspråkiga och svenskspråkiga, så att de får träffas, att de får tala, lära sig faktiskt på en personlig plan, känna en annan från den andra språkgruppen. Och på det sättet skapar man både möjligheter att använda språket i sån här meningsfull kontext, och också den här kanske förhoppningsvis en dörröppning till den andra språkgruppen, så att man skulle kunna våga använda det också utanför.
Du, Carl von Waltzell, du går i Vasa gymnasium som det är ett svenskspråkigt gymnasium, ja. Men ni delar byggnad med finska, ja. Är det Vasan Lysonlukio som
ja, delar? Ja, finska skolan heter Vasan Lysonlukio och hela campuset är Lukeion.
Ja.
Och finska skolan är nu betydligt större än svenska skolan, men den balansen hittas mycket lätt ändå, fast de är just mycket mera. Och det här, som Katri pratade om, det här tandem, så har vi nu också fått hit till Vas gymnasium. Och där var det gör säkert en ganska stor effekt, eller har en stor effekt, då de här finska eleverna kommer på sina svenska timmar till oss och har tillsammans med våra modersmålselever då svenska. Och vice versa att våra elever får på finska timmarna till dem. Och där kommer det just det praktiska att du får prata finska med sådana som pratar finska som modersmål och svenska med sådana som pratar svenska som modersmål. Att där får du den där övningen att det är inte bara papper och penna i hand och försöka lära sig på det sättet. Utan det kommer just det där genom kommunikativa medel.
Mm. Katrin Ansel.
Ja, det här, ni har ju uppeligt läge för det här i och med att ni är under samma tak. Men det här har också utvecklats till sådana virtuella tillämpningar som gör det möjligt att till exempel Malax och Leppävirta i Savolax kan ha kontakt med varandra som inte har det här under samma tak eller bakom knuten på det sättet. Så att där kan man just skapa de här möjligheterna att oavsett vad du är möta det andra språket på ett sätt som förhoppningsvis känns då som aktuellt för ungdomarna.
Sanni Heinzman, här talar Katrin Hansell och Carl von Walzel mycket om det här praktiska, att prata finskan. Är den här skolundervisningen enligt dig, är den för teoretisk?
No, det kan hända att den är det. Finskundervisningen för de svenskspråkiga har en lång tradition som bygger särskilt på kontrastiv metod, så att man undervisar finska med hjälpspråket svenska och kontrastivt jämför hur säger sakerna på svenska och sen hur går det på finska. Samtidigt har vi i Finland en stark kunskap i finska som andra språk, suomi toisena kielenä, ja finska som främmande språk för invandrare. Och det här ämnet har utvecklats under de sista 20 år väldigt starkt, naturligtvis när vi har fått mera och mera invandrare till Finland. Och det är en annorlunda tradition, hur jag ser det, att där är utgångspunkterna mera funktionella av just språkbrukets synvinkel. Och sen naturligtvis måste man ha teorin eller grammatiken med, men att man tar grammatiken med därför att man skulle kunna säga de saker som man behöver för språkbruket, för situationen. Och jag tror att man skulle kunna just det här praktiska som Katri och Karl också pratade om, att genom att ta mera sånt in så skulle man kunna göra det här tvångsfinskan mera levande i undervisningen. Och jag vill också säga att på den finska sidan, alla finländare lär sig ju svenska också i skolan. Och det här pakkoruotsi har ju moderniserats väldigt mycket och det har lyckats att göra det levande i undervisningen. Jag följer med hur mina barn som är i sjätte och nionde klass lär sig svenska, så det är trevligt hur det görs nu för tiden. Så att jag tror att det är mycket som man kan göra så att det ska bli just praktiskt orienterad och språkbruksorienterad mer.
Jag tror också att där finns nog förstås ett lite spridning på fältet, att det finns många finsklärare som jag också har samarbetat med en hel del som jobbar mycket kommunikativt. Och sen finns det lite andra ändan också säkert, så som det i alla ämnen finns variation mellan undervisningssättet. Men sen ska man komma ihåg också att då är det här kontrastiva, så vi har ju faktiskt två olika inriktningar då det gäller finskämnet. Att vi har den här så kallade nybörjarfinskan som ju då läroplanen är ju, det finns ju mycket likheter där förstås, till exempel till svenska som andra inhemska språket. Men sen har vi det här modersmålsinriktade finskan, och det är ju där det där kontrastiva kommer, för det är ju inriktat för barn som kommer från tvåspråkig bakgrund. De har sina tvåspråk redan, och där är meningen att man ska som stärka båda bäckespråken då hos de här tvåspråkiga barnen genom det här kontrastiva. Så att det beror också lite på den där mängden kontrastivt, vilken form av finsk undervisning, vilken målgrupp diskuterar vi.
Mm. Vad tycker du?
Ja. Ja, alltså det här, just det, modersmålsinriktad och nybörjarfinska, så jag går ju i modersmålsinriktad finska, och där har inte vi riktigt någon sån här tandem på samma sätt, eftersom att vi nu kan kommunicera på finska såväl som på svenska. Men sen de här nybörjarfinska, så det är just de som möjligtvis har de svårigheterna och inte förstår språket på samma sätt som vi som har pratat länge. Så det är just de som mest får den här fördelen av just tandem. Och just det här med teoretiskt och praktiskt, att det här, man måste ju ha båda delarna, för att om du bara har det här praktiska och bara pratar och sen ska du skriva i studentskrivningarna en lång essä, så får du ju poäng ut i skogen för att du inte kan grammatiken där då, och du skriver fel, och ja, helt enkelt har du bara lärt dig talspråket och inte skrivspråket. Så där kommer den där grammatiken in i spel, och där just i det exempel jag visar är ett sånt som faktiskt visar hur betydligt det är att kunna teoretiska delen också. Att visst, man klarar sig bra på praktiska delen på stan och på jobbet och allt i olika miljöer. Men sen när det blir till det där papper och penna, så då ska du nog kunna grammatiken ganska bra om du ska klara dig.
Ja. Mm. Sanni Heinzmann.
Ja, det var bra att du nämnde den här studentexamen, för jag tror att det har en stor betydelse också, särskilt just i gymnasiet. Sen att när målet måste ju på något sätt vara studentexamen, så den ger också sen innehållet till undervisningen till stor del. Och när vi sen har så stor variation i elevernas kunskap, när vissa kommer från en bara svenskspråkig hem och vissa är helt tvåspråkiga, så då är nivån ganska hög i studentexamen, och det krävs då för alla att alla får, att det blir ganska grammatiktung säkert i undervisningen också, för att i studentexamen kunna få olika resultat sen att det här är säkert också en del av problemen.
Katrian Sjell.
Det har lyckligtvis också i studentskrivningarna blivit mer till det att man i bedömningen också, tidigare kanske man betraktade mer vad man inte kan, alltså felen. Nu för tiden har man mer fokus på vad man kan, vad man kan förmedla på språket, och det är ju det som gäller också i praktiska situationer då. Men att jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg att grammatiken och kommunikationen är inte varandras motpoler, utan det är just det att genom kommunikation brukar man ju märka vad man inte kan så där strukturellt, och då ser man det där behoven att lära sig det. Och sen skulle jag också vilja påminna alla som är just i gymnasiet till exempel också, att det finns ju livet efter studentskrivningar också. Och där kan det ju till exempel i arbetslivet vara också jätteviktigt att du kan producera text som är förståeligt och som kan skickas utanför det egna huset också, utanför de närmaste arbetskamraterna. Så att då är det också viktigt att kunna producera också skriftligt.
Men ändå, ja, ni talar här om hur viktig den här grammatiken är, men både i den här rapporten från Magma nämndes väl det här exemplet, och också i Svenska Yles nyheter igår så talades det om att man kan grammatiken, man kan böja orden rätt, men man inte kan eller inte vågar prata språket liksom rent praktiskt efter 10 eller fler år av finska undervisning. Och också de här eleverna i exemplet i nyheten igår i varje fall var ju gick i gymnasiet i Helsingfors i en väldigt finsk omgivning. Vad beror det på att det går på det där viset?
Ja, det är en svår fråga egentligen, eftersom att
man kan här då också, om de kan böja orden rätt och sånt där, så kan man tänka sig att de har säkert bra vitsord också i finska, men att, det där, att få fram det där praktiska.
Det är ju förståelsen, för det första kommer ju alltid först, och det här också, det här strukturella kunskapen kan ju komma först innan det sen automatiseras till att man kan använda det obehindrat. Så det krävs ju övning. Så dels krävs det ju då övning utanför de här lektionerna, fortfarande den användningen, om det är hobbyer, om det är att man lyssnar på musik, tittar på tv-serier, att man gör någonting utanför också, men också inom undervisningen, just att man ska skapa de här möjligheterna till eleverna att faktiskt kommunicera. Om vi har en grupp på 25-30 elever, så det är inte så lätt att få för enskilda elever, och där tycker jag också just det här elevcentrerade arbetet, pararbeten, grupparbeten, och till exempel just vi har pratat mycket om tandem. Så där sitter det ju faktiskt en hel lektion i veckan och talar det där målspråket, andra inhemska språket med någon. Det kan vara i gymnasiet 75 minuter. Det är ju jättemycket då. Och då hoppas jag, och det säger ju också de här både eleverna och lärarna som har varit med, att det börjar synas just i det här att tröskeln blir lägre att börja använda. Och då börjar vi komma till det där praktiska.
Mm. Sanni Heinzman.
Jag har helt samma åsikt. Jag har ingenting att säga mer. Ja, absolut. Ja, språket lär man sig ju bara genom det att man använder det. Ju flera gånger man har sagt meningar på finska, så ju lättare blir det ju. Alltså, man övar.
Men visar då de här erfarenheterna som kommer fram då i den här undersökningen och bland de här intervjuerna, att är det något fel på finsk undervisningen då, om man helt enkelt inte pratar tillräckligt då?
No, jag tycker inte att man kan säga sådär generellt att det är någonting fel i finsk undervisningen. Som jag sa tidigare, det finns stora skillnader på fältet hur finsk undervisningen ser ut. Och sen finns det också det här andra sidan av mynten, att det är inte endast i skolan vi lär oss, utan det är också i resten av livet vi lär oss. Och det är för resten av livet vi lär oss, så på det sättet måste vi ta det dit också. Men klart, det finns säkert mycket att jobba ännu. Och lärarna på fältet och vi som jobbar med lärarutbildningen, fortbildningen och forskar inom området, så vi jobbar ju hela tiden för att skapa modeller för mer kommunikativ språkundervisning, så att det ska vara fler och fler som upplever det.
Carl von Walzer.
Jo, alltså det som sades tidigare, att skolan är som en liksom öppning till resten av undervisningen. Att det är som bara starten. Att det här skolan ger ju som grunden för allting du sen lär dig när du går ut på stan och någon främling frågar att var är busshållplatsen. Att liksom, fast det är en liten sak, så du lär dig ändå någonting av det. Eller när du går i butiken och kassören frågar om du ska ha en påse. Att det är också en liten sak, men du lär dig någonting av det. Att just de små saker som händer hela tiden, så det är sånt man lär sig av. Och inte bara det att du sitter där i skolan fram på skolbänken och läser glosor dagarna långa. Att det är just den där grunden du lär dig där. Att om du just vill lära dig mera och förstå mera och det här, förstå vad folk pratar om och slang och allting, så då måste du ta dig ut och kommunicera med folk på stan.
Katrin, ja.
Det är just det här, och om vi tänker på vad grunderna för läroplanen säger, så inom språkundervisningen det viktiga är att man ska för det första få en, liksom ska få en syn på sig själv som en lärande individ och som kan lära sig, och också just det här att det står där att man ska våga använda språket även om kunskaperna är relativt ringa. Så det kanske är det som vi borde jobba också inom undervisningen, att vi ska släppa den där tanken att alla borde bli som infödda talare av finska eller svenska eller engelska eller ryska, utan helt enkelt utgå ifrån att vi på alla språkkunskapsnivåer kan använda språket till viss mån och göra det. Så att man skulle inte, jag tror det kanske finns en tröskel också att speciellt då det gäller finskan, att alla, det är tillåtet att tala så att säga bad English, för alla gör ju det. liksom, så att säga, som inte har det som modersmål. Och det här, men att man också ska våga öppna munnen på finska, fast man inte talar perfekt. Att inte göra det någonting att det hörs att det finns ett annat språk i bakgrunden. Inte göra det någonting att alla böjningarna inte går rätt. Utan att man ska som våga släppa den där tanken att jag måste vara perfekt för att få säga någonting.
Nå, var borde man sätta då ribban, om vi nu tar då skolan och studentexamen då, som målet på grundskolan och andra stadiet här. Ska man kunna läsa, skriva och prata finska felfritt eller räcker det om man förstår och kan göra sig förstådd? Vad säger Sanni Heinzman?
Det är ju det att vi har nu med att göra med elever som har väldigt olika kunskaper av de som har ett tvåspråkiga eller sen de som kommer från en helt svenskspråkig familj och bakgrund och allt däremellan. Och det var till exempel mina kollegor vid Helsingfors universitet som undervisar finska till svenskspråkiga där sa till mig att de ser att det finns till exempel studenter som kan prata väldigt bra vardagsfinska och man hör inte ens att de är finskspråkiga. Men sen märker man att till exempel textproduktion eller läseförståelse är inte på den nivå det borde vara. Och sen på andra sidan finns det studenter som kan just böja orden och kan grammatiken och sådär, men sen kan inte vardagsfinskan. Och när man betraktar det här så det är en väldig utmaning till undervisningen i skolan att ge passlig typs undervisning till de här olika elever så att alla skulle nå en viss nivå i läseförståelse och i språkkunskap, i talkunskaper och så vidare. Att jag tycker att det här är också en viktig, det här olika kunskapsnivåer måste tas i aktande.
Mm. Ni sitter här, Katri Hansell och Carl von Waltzell och nickar i studion.
Jag skulle också vilja påpeka sen att felfritt existerar inte då vi talar om språkbruk. Ingen av oss använder modersmålet heller felfritt. Eller jag vågar åtminstone inte säga att jag använder något av mina språk felfritt. Jag ser ingen idé heller att sträva efter att allt ska vara felfritt. Speciellt klart i en viss testsituation eller viss avgränsad text till exempel. Men där tar vi också, vi som jobbar med språket och är experter i språket hela tiden, vi tar ju någon kollega som läser igenom eller ser andra ögon på det, om det är så viktigt att det ska faktiskt vara helt felfritt. I sån här diskussion som vi har här, så det behöver inte vara felfritt. Utan det ska ju då räcka, tycker jag också, för liksom skolan.
Ja, tillräckligt bra.
Ja, exakt. Ja.
Good enough på engelska. Du talar här, Carl von Waltzell, om det här med att om den här vardagsfinskan, att ta vara på de möjligheter som ges att motionera finskan i vardagen. Men en stor del av finlandssvenskarna lever ju ändå i så gott som helt enspråkigt svenska miljöer, eller i varje fall miljöer där svenskan är helt dominerande. Vad kan ni ge för råd åt dem?
Ja, alltså det finns ju det här just att jag är svenskspråkig, jag har rätt till att få service på svenska. Och nåja, visst, man har ju rätt till det, men man kan ju tänka på det sättet också att jag kanske inte kan finska så jättebra, att kanske jag skulle behöva öva mera på det. Och just då försöka få den där servicen på finska och öva på det sättet. Att om du pratar svenska hela ditt liv och alltid när du får chansen så försöker du prata svenska, även om någon startar på finska, så inte lär du dig någonting då inte. Att det är helt onödigt att det här ens tänka att man lär sig någonting då. Att du behöver prata finska och kommunicera på finska och använda finskan. Fast du nu har en dålig finska, så försök. Att ja, inte, du lär dig ingenting genom att inte använda någonting.
Mm.
att just det här med rallyfinskan som vi, rallyengelskan som vi pratar om här i Finland, att visst, det kanske inte är den bästa engelskan som finns, men vi vågar ändå använda den, och det har ju som blivit en ganska stor grej. Och vissa tycker till och med om den där rallyengelskan, att den är lätt förstådd och sådär. Att man kan använda det som exempel på både finska och svenska. Fast det låter dåligt i ens egna öron och låter ofilat till en sån människa som pratar det som modersmål. Så bara man gör sig förstådd och kan kommunicera, så är det en bra början. Och därifrån kan man sen ta det vidare. Att de som har, jag har det här läst franska här en tid, och jag vet också att om en fransman nu skulle komma och prata med mig, skulle jag inte ha någon chans. Men om jag då går på engelska istället, så kommer jag aldrig lära mig den där franskan. Att jag måste kommunicera på det språk jag vill lära mig, om jag ska kunna lära mig det. Så enkelt är det egentligen.
Sen finns det ju, då vi är i Finland, så för alla som vill till exempel att barnen ska lära sig finska, om det inte finns i närkretsen, finns språkiga eller tvåspråkiga, så det finns ju mycket. Det finns tidningar, det finns teater, det finns hobbyer. I de flesta ställen har man kanske möjlighet att komma till en hobby där man använder också finska eller till och med enbart finska. Det finns barnprogram, det finns, det görs nu för tiden mycket bra tv-serier, och det finns bloggar och vloggar och all musik också för ungdomar på finska också. Att det finns ju att ta till sig, men att det är klart att det som jag tyckte Sanne också sa där i början, att i skolorna också mer göra det här bekant, så att ungdomarna också skulle veta vad de ska söka, vad det finns att välja mellan.
Precis.
Ja, exakt. Nu lever vi ju en tid var internet är fullt av allt. Alltså det är inte bara det fysiska omgivningen som gäller, utan man hittar ju allt. Men just det att hur kan man få den där början till stånd, att där kan kanske skolundervisningen hjälpa till.
Nu ska vi bredda det här till inte bara finskan och svenskan. Magmas undersökning visade också att engelskan har kommit in som ett gemensamt språk i umgänget. Finsk och svenskspråkiga ungdomar emellan. Vilka tankar väcker det? Hur känns det att det är engelskan som blir det gemensamma språket?
No, engelskan har ju blivit ett språk som har tagit mer och mer utrymme överlag i samhället, och till exempel jag som jobbar med, som forskare, så vi publicerar mer och mer på engelska sånt där. Men att själv så tycker jag också att det är viktigt att vi ser att våra samhällsbärande språk, svenska och finska, hålls levande på alla nivåer i samhället. Och där kanske jag just hänvisar till det som vi diskuterade här, att inte kan vi ju engelskan heller perfekt. Och då skulle jag vilja ifrågasätta det, att är det alltid bättre att få människor som inte behärskar det, någon där behärskar det där språket, så jättebra, kommunicera på det språket. Vi kanske upplever att det flyter bättre, men flyter det bättre på riktigt? Eller är det bara det att ingen av oss behärskar språket så bra att vi skulle märka att vi inte förstår varandra till fullt?
Båda förstår lika lite.
Ja.
Sanni Heinzman.
Ja, hur jag ser saken är att kanske har det mest just att göra med det att engelskan har blivit så viktig språk i vår samhälle. Överhuvudtagen att kanske alltså ungdomars språk särskilt i på nätet är väldigt mycket engelska, och det gäller för helt finskspråkiga och helt svenskspråkiga och finskspråkiga allt möjligt på samma sätt. Att naturligtvis, just som Katri också sa, att vi är ansvariga för det, att finskan och svenskan i Finland används i alla samhällsområdena fortfarande. Men ni tror jag att engelskan är sån väldigt stor hot. Det är bara ungdomars sätt när den där internetomgivningen till exempel i någon spel är helt engelskspråkig redan, så det kan bli lättare att tala helt engelska där i spelet än att använda finska eller svenska och sen 1000 engelska ord emellan.
Har du, Carl von Walter, märkt av det här fenomenet att man ska prata engelska?
Jo, alltså engelska är ju det det mest internationella språket, att man pratar ju engelska så gott som över hela jorden. Att just på internet som sociala medier, så där Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, så är ju engelskan det som man använder där. Att vi är lite mindre än 6 miljoner som pratar finska, medan resten av världen förstår engelska. Att då är det kanske inte det smartaste alternativet att börja chatta där på finska med engelskspråkiga, eftersom att de inte förstår vad vi säger.
Nej, nej, men ni är umgänget här... finsk och svenskspråkiga emellan.
Ja, det är just det där med att om man inte, om varken dera känner sig, vad heter det, bekväm med att prata det andra språket, men båda vet ändå att man någorlunda förstår engelska och börjar prata det, och då just om båda har så någorlunda outvecklad engelska, så blir det ju lätt i det att man känner sig jämställd där, att vi är lika bra eller lika dåliga då, att det har inte egentligen så stor skillnad då, känner de säkert. Mm. Att då om jag börjar prata finska med någon som är helt svenskspråkig, så kan de kanske känna sig lite, hur ska man säga, känna sig sämre, så där, ja, kort sagt. Och andra vägen då också, att det här, därför är det kanske lättast, lätt just att övergå till engelska, eftersom att man tänker att alla kan engelska och alla är kanske inte lika bra på engelska, så vi kör på det. Att jag har nog sett det flera gånger också, men jag vet inte riktigt vad man skulle göra det. Att det är väl bara individen själv som tänker och börjar prata. Att man skulle kunna försöka just att hålla sitt eget språk, men det är svårt i praktiken.
Där blir det lämpligt att sätta punkt för dagens diskussion i slaget efter 12. Tack Carl von Waltzell, som är elevkårens ordförande vid Vasa gymnasium. Tack Sanni Heinzmann, lektor i finska vid Aalto-universitetet. Och tack Katrian Sell, projektforskare vid Åbo Akademi. Jag heter Filip Sten, och slaget efter 12 hör ni igen i morgon.